Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Jag ska liksom på dejt med en kille idag. Och nu så skrev jag då för en timme sedan och bara, hallå, blir det något? Inget svar.
Men när sa du ett sms här?
40 minuter sedan.
40 minuter sedan?
Men jag alltså, tycker det är dåligt.
Vad bajsa i fred.
Jag tycker det är dålig stil.
I podden Måndags Vibe får du hänga med vännerna Hanna och Lojsan, där de ofiltrerat och ärligt delar med sig av sina liv i Stockholm.
Ni lyssnar på mig, Hanna, och mig, Lojsan.
Ett poddtips från Podplay.
Podplay.
Alltså man lyfter fram hennes arbete med blod, med du vet den här kroppens relation till marken eller jorden, och även hennes liksom fascination för religionen Santeria som ibland förekommer i hennes konst. Och man får det lite grann, man antyder typ att du vet hennes död var liksom nästan som något slags konstverk typ.
Men gud.
Och det är så upprörande.
Ja.
Det är så hemskt att hennes typ så vänner och familj, hennes mamma, hennes föräldrar ska behöva typ sitta där och lyssna på den skiten liksom.
Hälsar vi hemskt välkomna till veckans avsnitt av Mord mot mord.
Exakt.
Förra veckan fick ni som inte var med oss på riktigt i Lund vara med oss i Lund. Och jag hoppas att ni alla gillade det.
Verkligen, vi gillade det ju väldigt mycket.
Kan man ju otroligt säga. Musik. Det behöver vi inte sticka under stol med.
Det behöver verkligen inte. Det var ju, det var verkligen en jättemysig kväll. Och det kändes som att det var så här. Det var liksom lite som att man bara gick och gjorde en grej med sina kompisar på ett härligt sätt. Förstår du vad jag menar?
Ja, alltså
att annars när vi typ har varit så här, när man är så här, det har ju varit otroligt att göra de här Skala teater, Lisebergsteater, du vet de här stora teaterna, det har ju känts helt sjukt. Men här var det mer som att man bara, nu går vi och sätter oss i det här vardagsrummet och pratar lite och ser lite, alltså så.
Ja, men lite så. Ja, det var jättemysigt.
Det var trevligt.
Mm. Det var underbart. Och jag måste säga också, vilket var otroligt fint biblioteket var.
Bibliotek är ju ofta det.
Ja, men alltså, jag har ju sett min fair share av bibliotek, men jag inser att det är sådana här universitetsbibliotek och de är ju fan trötta alltså, om man jämför med det här fina.
Jag ska ju vara med att jag har ju aldrig varit på ett universitetsbibliotek.
Nej, alltså, det finns ju som vissa som är finare än andra, men det är ju typ så här.
Det är verkligen så, lässalar.
Ja, jättetrist. Mm. Bänkar. Om man tur så kanske det är på något sånt, en sån Bruno Mattsson flätad sadeljord stol typ, så här.
Men jag skulle säga att för jag har ju då inte varit på några universitetsbibliotek men däremot väldigt många såna här, den här typen av bibliotek, stadsbibliotek i väldigt många olika svenska städer, eftersom när vi, som jag sa till dig, att när vi typ, när vi reste med Sally, när Marcus var ute och turnerade på hösten, så vill man kanske inte alltid vara med typ en ettåring utomhus, framförallt inte en ettåring som inte går, som hon inte gjorde
typ aldrig
så, nej, exakt, men så vi då har vi varit jättemycket på olika bibliotek. Och det är nästan alltid liksom toppen, verkligen.
Mm. Ja, men det gläder mig. Det känns som att jag har fått, inför nästa mammaledighet så har jag liksom en helt ny värld att upptäcka. Vilket är då bokens värld genom biblioteken. Så det ser jag fram
emot. Vad härligt. Det blir en podd. När du upptäcker bokens värld på biblioteket.
Jag ska bara läsa så här barndeckare för min framtida son på biblioteket.
Oh, din framtida son. Nu blir jag pirrig. Mm.
Annars då?
Nej, jag vet.
Jag såg, jag fick upp i min feed att det var någon som påpekade i vår grupp, Facebookgrupp, att de längtade till att jag ska säga vårens första dag. Eller sjunga vårens första dag.
Ja, jag vet.
Det är också. Det. Ja. Så var det en person som ska, jag tror att det kanske var igår i Stockholm.
Det var det inte.
För det var typ 7 minusgrader. Alltså, ja. Det är inte vår i februari. Ni får ge er till tåse, kanske i alla fall en månad till.
Alltså jag var ute på promenad i Stockholm igår och sa till den jag gick på promenad med att så här, det känns som att vi är i fjällen. Det var liksom
det var extremt platt.
Men det var så härligt krispigt liksom sånt väder, men det var ju iskallt. Alltså is-
det var ingen vårkänsla.
Kallt. Och sen så kom ju snön. Så du hade ju rätt.
Ja.
Så vi är inte där än, men jag såg den posten med och fick också ett litet sånt bass i hjärtat att så här, snart kommer Anna som ju är den som bestämmer när det blir vår.
Ja, ja.
Liksom precis. Ge sig till känna.
Ja. Men jag är ledsen att säga det. Det är inte vår i februari. Det är för tidigt. Alltså, vi får faktiskt ge det lite tag till.
Jag fyller år snart. Jag fyller år snart. Och jag kan säga så här. Jag fyller år 3 mars. Det är aldrig vår innan min födelsedag. För det kommer alltid en till köldknäpp efteråt.
Exakt. Exakt.
Japp.
Så kul. Det är ju en viktig födelsedag. Lite semi-jämn.
Det känns faktiskt ganska sjukt. Alltså, det känns bara sjukt att jag är 35. Jag tycker det känns ganska bra faktiskt.
Så vuxet.
Eller hur? Jag är verkligen vuxen. Jag inledde min födelsedagsvecka med ett bolånesamtal med banken. Så det känns ju väldigt bra.
Vuxet. Väldigt vuxet.
Tills jag blir lurad av banken. För att jag inte förstår någonting om ekonomi.
Bara det faktum att du redan nu 2 veckor innan vet om att du ska ha det samtalet. Det i sig
är det bra eller dåligt?
Vuxet. Nej, det är så vuxet.
Är det bra? Kul att jag vet inte om det är bra eller dåligt. Jag tror inte att du menar att man skulle ta banken by surprise.
Hey fuckers, redo att ha ett bolånesamtal?
Jag tror inte att det är så man gör. Bakhåll.
Jag tror inte. Jag tror det är bättre att man har avtalat möte faktiskt.
Okay. Vad bra.
Skönt. Så helt rätt. Bra inledning på ditt 35:e år.
Eller 36:e
år.
Oj, nej, det tyckte jag inte om.
Nej, men jag blir sånt där med självförvirrad, så jag vet inte. Jag vet inte ens om jag
21st century. Ingen aning.
Försökte göra mig själv smartare än vad jag är.
Men vi får
anledning att återkomma till din födelsedag, för det är några veckor kvar.
Ja, verkligen, absolut. Ja. Men du, hur mår du?
Jag mår jättebra. Jag mår superbra.
Härligt. Det gläder mig. Har du sett någonting? Hört någonting? På stan?
Hur går den här låten? Na, 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 du, 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 du. Hon är snacket på stan. Vad tycker ni?
Nej, ingen aning, men jag gillar så mycket.
Det är Danny.
För vet du vad jag hade gissat annars att det var? Alltså det var liksom det låter väldigt mycket som en Orup-låt. Men Danny vår tids Orup.
Nej, men vet du vad jag tror nu när jag sa att det var en Danny-låt? Jag tror att det är en Tommy Nilsson-låt från Så mycket bättre.
Så mycket bättre, jag förstår.
Okej, okay. Passus. Passus, bispår. Jag har inte sett något. Jag har haft så mycket aktivitet den här helgen så jag har inte suttit en sekund fram till TV:n.
Tråkigt.
Så sjukt tråkigt. alla er som jag träffat i helgen, tyvärr, det
sök. Ja,
nej, men det var jättemysigt.
Hela tiden till TV.
Jag har haft en jätterolig helg, men det har varit väldigt lite TV-tittande.
Jag förstår.
Eller poddlyssnande eller så.
Jag har varit i en sån period som jag tror att jag kanske nämnt innan som jag gör med tv-tittande. Att man, när man är lite så i upprörd period i sitt känsloliv så måste man liksom kolla på saker som är
lugna,
som känns trygga typ. Liksom. Mm. Eller typ dumma som man kan gå in i bara. Men nu, jag har ju också verkligen haft ett beteende av att titta om saker. Och nu har jag haft lite sån poddlyssnande faktiskt. Att jag har lyssnat om British Scandal-avsnitt typ. För att det är egentligen det jag bara, jag känner så här, det är den enda podden jag vill lyssna på just nu. Och det enda kommer några nya. Så vad ska jag göra? Då går jag tillbaka och lyssnar på dem.
Helt rätt.
Och det är, de håller för en andra lyssning kan jag säga till er som har lyssnat.
Härligt.
Ja, så det är det enda jag kan påminna om den underbara podden British Scandal. Men du, ska vi göra den här underbara podden?
Det gör vi. Ja, och bra. Vi kör igång.
Ses vi på andra sidan.
Nej, dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Kolla här vad jag fick för pengarna.
Martin.
Ångspärr, tätskikt, flytspackel, färg.
Jag ser.
Allt inom kalkylen.
Martin.
Snart har vi ett nytt badrum. Vad?
Det är något som läcker i källaren. Jag har torkat upp det mesta, men vi behöver nog en fläkt eller avfuktare eller något.
Okej, okay. Vi lastar ur grejerna så kör jag till Biltema igen.
Vardagen är full av utmaningar. På Biltema hittar du lösningen på en del av problemen. Vi ses. Biltema.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
För den som är sugen på poddtips så kommer det här fallet att avslutas med ett riktigt toppen poddtips som jag har hållit på för att jag ville berätta om det här fallet.
Och spännande.
Man kommer liksom kunna absolut kunna lyssna på den superomfattande poddserien även efter att man har hört min korta lilla sammanfattning av det här fallet. Jag börjar så här. Anna Mendieta föddes den 18 november 1948 i Havanna på Kuba och växte upp i en framstående kubansk släkt som hade både ekonomiska och politiska liksom framgångar i bagaget. Och det var ju inte nödvändigtvis en bra grej när det blev oroligt på Kuba och revolutionärerna tog makten. Då hamnade man ju lite grann på motsatt sida mot dem som hade makten, Castro och gänget. Så 1961, när Anna var 12 år gammal, skickades hon och hennes 3 år äldre syster Jacqueline till USA. Och det gjorde de då som en del av den så kallade Operation Peter Pan, under vilken 14 000 mindreåriga kubanska barn utan sina föräldrar liksom fick lämna Kuba och placerades på olika platser i USA. Så det var en sån jättestor liksom insats typ. Och Anna och Jacqueline hade i alla fall varandra när de liksom lämnade. Det fanns någon skrivelse om att de var tvungna att vara tillsammans på något sätt. Men den första tiden i USA blev ändå väldigt tufft. De flyttades runt mellan olika flyktingläger, barnhem och fosterhem under 2 års tid. Men 1966 då så kunde systrarna återförenas med sin mamma Raquel och bror Ignacio. För då kom också de till USA. Pappa Ignacio Alberto såg familjen först 1979 då han släpptes från fängelse där han hade placerats på grund av sin inblandning i den misslyckade grisbuktsinvasionen som ju då var liksom ett amerikanskt backat försök att typ trycka tillbaka Fidel Castros armé. Liksom. Så han greps på något sätt i samband med det och satt så sen inne då sen 79. När pappa Ignacio kom till USA så var Anna sedan länge liksom väldigt så rotad i landet. Familjen bodde i Iowa där Anna både lärde sig engelska mer eller mindre från grunden. Hon kunde nästan ingenting när hon kom dit. Men också upptäckte sin kärlek för konst. För när hon då går på University of Iowa så studerar hon bland annat måleri och även någon slags genreöverskridande konstlinje. Och hon kommer då under sin karriär att ägna sig åt bland annat foto, video, skulptur och performance. Så att hon har liksom en ganska bred, en blandad palett liksom. Och hon, men det som är, det finns verkligen typ genomgående saker i hennes konst, alltså hon har teman som hon jobbar med och hennes konst är ofta liksom väldigt brutal. Hon jobbar ganska ofta med blod liksom på något, på olika sätt och den här konsten håller på med berörde också ganska ofta typ mäns våld mot kvinnor och sådär. Så under hennes tid på universitetet så hade en kvinna våldtagits och mördats på liksom campus och i hennes konst så gjorde hon typ upp med omvärldens reaktioner på den händelsen eller liksom i hennes ögon då kanske liksom inte tillräckliga reaktioner typ.
Nej.
Så i en av hennes första filminstallationer som hette Moffitt Building Peace, den är ju då hon 1973, så hade hon hällt blod på gatan utanför hennes lägenhet och liksom fångar med sin kamera hur de som passerar reagerar eller oftast då inte reagerar på den här scenen typ. Hon använder också ofta sin egen kropp i sin konst. Alltså hon agerar själv liksom något slags allmängiltigt kvinnligt offer, kanske man kan säga. Bland annat i verket med, som heter, som hade titeln då, Rape Scene, också från 73. En annan väldigt uppmärksammad projekt där hennes kropp var en del av konsten var den så kallade Silhouetta Series. Och det är typ den, det är en serie som hon håller på med jättelänge, alltså från typ så 73 till 85 eller någonting, så följer den här liksom serien henne i hennes jobb. Det är en serie bland annat fotografier men också filmer där hon typ skapar kvinnliga silhuetter i olika, alltså på olika sätt egentligen. Ibland så är det liksom bilder där hon, hennes egen kropp är typ kroppen, liksom den kvinnliga kroppen. Men ibland så kanske hon typ så ristar in någonting i jord, eller alltså hon gör liksom hon jobbar med den kvinnliga silhuettens i förhållande till jorden på typ många olika sätt liksom. Och silhuetterna blir som en del av det här landskapet som liksom omger den typ. Som sagt, den här följer då henne från 73 till 85, men den ursprungliga idén så får hon i Mexiko, där hon bland annat inspirerad av den mexikanska ursprungsbefolkningens kulturriter och även typ fornlämningar från den tiden. Och som sagt, i hennes konst så kommer hon då ofta att undersöka kroppens relation till marken. Mm. Det finns, det heter något typ så Earth Body Movement, alltså du vet någon sång, det är liksom någon slags strömning som hon typ är en del av också. Yeah. Liksom. Och hon är typ en så jätte liksom spännande person. Hon är väldigt självklar, väldigt kompromisslös och om jag ska vara extremt basic så verkar hon typ vara svincool, verkligen. Och folk runt henne gillar henne för att hon var så väldigt rolig, alltså hon var väldigt så intensiv typ, hon var väldigt mycket, men hon kunde också vara ganska bråkig och backade absolut inte för en diskussion. Och de som tyckte om henne tyckte att det var någonting liksom kul och härligt, eller åtminstone, alltså, du vet så, medan folk som, men det gjorde inte att, det skapade inte bara vänner, om man säger. Så i slutet av 70-talet så flyttar Anna till New York och blir en del av den avantgardistiska konstscenen där. Och hon blir en del av galleriet Artists in Residence som kallas AIR. Och det är det första galleriet i USA för uteslutande kvinnliga konstnärer. Och det här galleriet är liksom med och går i fronten för den tiden så här feministiska rörelse inom konstvärlden. Mm-hmm. Och samtidigt så blir Anna Mendieta där. Hon är ju liksom, hon är ju varse om även sin bakgrund då som typ icke-amerikan och liksom så. Och hennes konst har ju också drag av och teman som berör alltså hennes roll som invandrare och immigrant liksom. Och hon blir då liksom varse på den här scenen om att den feministiska rörelsen kanske inte heller var så inkluderande alla gånger, utan hon säger själv då, American feminism as it stands is basically a white middle class movement typ. Och även om hon kom från en bakgrund av liksom, på Kuba hade de det gott ställt, så var det ändå liksom inte, det var inte, hade varit superlätt alla gånger att Nej. Lämna allting bakom sig och flytta till USA såklart. På Artists in Residence så träffar Anna Mendieta sin framtida man, konstnären Carl André. Carl André är skulptör och en riktig superstjärna inom den minimalistiska konströrelsen. Och de två träffas när han typ är med i en panel på det här galleriet och blir då intresserade av varandra. Carl André var då lite äldre än Anna. Han föddes 1935 i Massachusetts i USA. Där han började studera konst i början av 50-talet innan han går med i armén och sen flyttade till New York 1956. Han är då som sagt en del av den minimalistiska konströrelsen i USA som blir liksom, som får fart på 60-talet. Han är som sagt skulptör och han gör stora minimalistiska installationer, kan man kanske säga. Eller skulpturer typ. Ofta jobbar han med geometriska figurer. Ofta är det så kvadrater i material som trä eller metall. Och de här figurerna är liksom ofta utplacerade. Så det, alltså det, han har ganska många verk som är typ som stora trälådor typ. Och de är liksom utplacerade på ett sätt i liksom galleriet eller i museet där de presenteras på ett sätt som gör att man typ uppmanas att interagera med dem. Och det är för att han vill då så bryta den här känslan av konst som är någonting som är långt bort och man får inte komma nära det liksom.
Just det.
Och han har till och med då gjort verk där liksom besökaren uppmuntras att typ gå på konstverket och sånt. Han är, när jag och Max pratade om det här innan, för han har också lyssnat på den här podden om det här, att han känns nästan som, alltså, han känns nästan som en karikatyr av typ vad en konstnär är. Eller framförallt vad en modern konstnär är. Alltså det känns som att man bara, Duncan måste typ ha baserat det på honom lite grann. Alltså, för att, alltså han är då en... Alltså du vet, han går alltid runt i så overall typ. Och är extremt framgångsrik och extremt liksom rik. Och han typ så ställer ut lite lådor på ett golv och säger typ så, platsen är konstverket. Alltså så. Men jag har bara sett bilder på hans verk och måste säga typ att så här, alltså man blev väldigt sugen på att liksom uppleva dem, för att det bara på bild så fick man ändå känslan av att så här, att det hade någonting typ, såklart, för att det är jättehyllad konst, men det var något så kul med att han kanske typ så hittade lite saker på gatan som han typ la i en fyrkant, alltså du vet, så lite grann. vissa av hans grejer är skitstora och men det är liksom, ja, du fattar vad jag menar. Hur som helst, han är då jätte framgångsrik och han har haft utställningar på museer och gallerier över hela världen och är en väldigt, väldigt hyllad konstnär. Och han är det redan när de träffas 1979. Och Anna Mendieta, som ju också vill jag säga, hennes verk är också på ett helt, de har helt olika uttryck, men är också verkligen... känns verkligen drabbande och superstark typ. Men hon är ju en lite så nischkonstnär som kanske är på väg uppåt. Alltså hon har liksom någon slags hype i den här feministiska rörelsen möjligtvis, eller du vet så. Men hon har ju absolut inte hans framgång eller typ ekonomiska position i konstvärlden. Han är solklart stjärnan i deras relation, men de som sagt representerar också helt olika delar av den här scenen. Och hur som helst, då börjar de dejta och blir efter ett tag ihop. Och deras relation är absolut inte utan problem. De dricker mycket båda två och de bråkar mycket båda två. Alltså de har så här, de är typ kända för att de sitter på typ restauranger och typ diskuterar saker, både så här konst och politik och så här, du vet, och bara skriker på varandra liksom. Och det är liksom, alla vet om att det är så här, men de är såna typ. Och en vän kommer sen att beskriva det som att båda två har stora konstnärsegon. Du fattar.
Ja. Yeah. Man vet precis.
Exakt. 1985 så gifter de sig och delar sedan sin tid mellan New York och Rom, där Anna, hon har någon slags residens där typ, och där får hon verkligen typ ett kreativt genombrott, alltså så här, och även liksom någon slags jag vet inte om kommersiellt genombrott är rätt ord att säga, men hon fick typ så här en del utställningar där och så här, det började gå riktigt bra och hon hittade nya uttryckssätt. Så det händer mycket i hennes karriär och hon vill flytta till Rom och bo där permanent. Men i september 1985, när de har varit gifta i bara drygt 8 månader, så är hon tillbaka i New York och bor då tillsammans med Carl i parets lägenhet på 300 Mercer Street i Greenwich Village. Och det är därifrån Anna Mendieta tidigt på morgonen den 8 september faller från ett fönster på 34 våningen, landar på taket till en deli 33 våningar längre ner och dör.
Åh, för fan vad hemskt.
Carl André är alltså i lägenheten. Han ringer larmcentralen och säger att hans fru har begått självmord. Och han säger då, citat, "My wife is an artist and I'm an artist and we had a quarrel about the fact that I was more exposed to the public than she was. And she went to the bedroom and I went after her and she went out the window." Okay. Så det finns väl någon slags liksom så här, hon begick självmord då för att jag var en så himla mycket mer lyckad konstnär än vad hon var typ. Mm-hmm. Senare kommer polisen höra vittnen berätta att det har hört bråk, och han säger också att de har liksom bråkat och sådär, som sagt, there was a quarrel. Och grannar har hört någonting som låter som mer av en alltså ett stort bråk liksom. Det finns också en person, en man som jobbar, han är någon slags dörrvakt eller dörrman eller vad, sådär, vad man säger, som sådana de har i fina, fina delar av New York känns som. Doorman. Det är en man som jobbar på gatan som hör en kvinna skrika no, no, no innan Anna då faller från fönstret.
Åh fy.
När polisen pratar med Annas vänner inser de att det inte bara var liksom popularitetsfrågan som spökade i deras relation. Anna var också säker på att Andre varit, alltså Carl Andre, varit otrogen vid flera tillfällen under deras relation. Men också att han var det, alltså hon trodde att han liksom var det under den här tiden innan hon föll då. Och hon hade börjat samla på sig bevis, alltså typ kontoutdrag och sådana saker som hon skulle konfrontera honom med. Och en av hennes vänner vittnade till och med om att Anna hade förberett sig på att konfrontera Carl samma kväll som hon dog. Okay. Med den här nyheten att Anna Mendieta har fallit från det här fönstret och att han liksom, Carl var i lägenheten och sådär, gör att då New Yorks konstscen kommer att delas i två läger. De som tror att Annas död var en olycka eller ett självmord och de som tror att Carl var ansvarig för hennes död. Och de här två sidorna representerar ju också på ett sätt så här, den här grunden i den här konstscenen. På Carls sida står väldigt så här, väletablerade, tunga konstnärer, gallerister, agenter. Som ju också då, många av dem är sådana som tjänar pengar på hans framgång. Liksom. På Annas sida står typ en feministisk konströrelse på frammarsch. Och hans sida menar också att så här, det finns en sammansvärjning av feminister som vill sätta dit honom typ. Men man skulle ju lika gärna, det verkar inte någon insikt om att det också då finns en sammansvärjning på andra sidan som inte vill sätta, alltså du vet, vill hålla emot. Typ. Det verkar de inte ha så mycket insikt i. Grejen är att hans sida har ju tillgång till både media och till pengar och har ju mycket större liksom, makt än vad den andra sidan har. Men det är som att Anna får som ett sånt litet, alltså ett litet lag typ, som liksom står upp för henne i döden liksom. Carls historia kommer att ändras över tid i förhör från vad han först säger om självmord i det där larmsamtalet. Han säger vid något tillfälle att han helt enkelt inte liksom minns vad som hände eftersom båda två har druckit rejält och det hittas också mycket typ vinflaskor och så i lägenheten och det är stökigt där liksom. Försvaret kommer senare hävda att Anna antingen dog i en olycka, att det var varmt i lägenheten och att hon försökte öppna ett fönster och föll ut eller att hon begick självmord. Folk som var nära henne då tror inte på någon av de teorierna. Delvis så menar man, och det kan man förstås aldrig veta, men man menar att hon inte var deprimerad. Och de pekar särskilt då på att, hennes karriär, alltså att det hände så mycket i hennes karriär. Liksom. I, alltså att det, hon hade den här liksom, fått det här kreativa genombrottet och hon ville bo i Rom och hålla på med sig. Alltså du vet sådär. Så att man menar att hon... att hon hade momentum och att det märktes på henne lite grann. Hon hade också typ så, du vet, planerat en, bokat en middag med 12 vänner då. Alltså du vet, det fanns liksom olika den typen av saker så. De tror inte heller på den här teorin för att Anna Mendieta är extremt höjdrädd. Och det här är ju så, det här är ju fruktansvärt högt upp.
Alltså det är 30, så obehagligt.
34:e våningen. Det är så jävla högt upp. Det är så jävla obehagligt. Och i lägenheten kan man också konstatera att fönstren sitter i en sån höjd att det är, alltså det vore otroligt att hon har liksom råkat ramla ur för de är för, liksom, de är för högt upp helt enkelt. Och dessutom så har då Carl Andre rivmärken i ansiktet när polisen hämtar honom på förhör den här morgonen typ. Men det finns ju då bara två personer som vet vad som hände och en är de, av dem är död. Och den andra ställs inför rätta 2,5 år efter fallet. Efter typ att de har försökt få fallet till åtal flera gånger men det har inte lyckats. Men till slut då så lyckas åklagaren med att få det här fallet om Anna Mendietas död till domstol. Och den rättegången är speciell typ. Den pågår faktiskt samtidigt som i samma domstol som rättegången mot Robert Chambers, alltså the preppy killer som mördade Jennifer Levin som du minns. Och den rättegången är ju en sån jävla mediecirkus. Alltså, den är ju en av de mest upprörande jävla rättegångarna man hört om för att hon alltså shamas ju något fruktansvärt verkligen. Och där är det ju så jävla mycket besökare och sånt typ. Den här rättegången är inte alls samma uppståndelse kring typ. Och det är också så att Carls liksom sida och hans vänner och sådär har sagt till liksom hans del av konstvärlden att Carl inte vill att någon kommer dit och ser honom typ i den här fruktansvärda positionen typ. Så att han har inga åhörare, utan de åhörare som finns är typ på Annas liksom, hennes familj och hennes vänner och sådär. Men det gör ju också då att de flesta på hans sida har faktiskt aldrig hört någonting om, alltså, om bevisen eller så typ. Och vill man vara konspiratorisk då, så finns det de som menar att det var för att just på grund av det som man använde, att man bara, hey Carl, you shouldn't see Carl like that, men att egentligen handlade om att man inte vill att någon i konstvärlden skulle veta för mycket om fallet typ. Det, som sagt, det vet man väl inte vad som försiggick riktigt, men det finns den typen av teorier. Det finns ju en del då indicier som tyder på att det kanske inte var en olycka eller ett självmord. Och man skulle kanske också då kunna tro att en jury kanske skulle kunna känna liksom empati för den här kvinnan. Och det finns också de som misstänker att en jury skulle kunna tycka illa om Carl André, den här konstiga, jätterika konstnärskillen i overall typ. Han bär också overallen i rätten, vill jag bara tillägga. Och han har, du vet, så gjort verkligen en förmögenhet på att placera olika trälådor i ett rum. Alltså han är ju inte, han är liksom inte en helt vanlig, han är inte, alltså det är inte a jury of your peers, tror man. Nej. Kanske inte skulle tycka så mycket om honom, helt enkelt. Och det liksom hanteras av hans försvar genom att man efterfrågar, eller att man vill ha en rättegång utan jury. Alltså att domaren själv ska avgöra hans skuld. Typ. Mm. Och det går igenom. Det verkar också som att de kanske typ har lite tur med domaren. Att han själv är lite så, a man of culture. Typ. Och samtidigt då som försvaret får den vinsten, så stoppas också en hel del av åklagarens bevis från att räknas in i rättegången. Bland annat får den här vännen till Anna, som ville vittna om att hon tänkte konfrontera Carl med otrohetsbevisen, inte höras i rättegången. Eller hon får höras, men hon får inte prata om det. Typ. Jag vet inte riktigt, men det är massa, jag tror att det är typ att det är så här, ja, de har inte hittat några bevis på att hon faktiskt hade samlat ihop. Typ. Ja, jag antar att det är någon sån liksom. Någon sån grej, helt enkelt. Samtidigt då så liksom vittnar ena dagen konstkritiker och sådär om vilket geni Carl är, och den andra dagen så kommer typ andra konstkritiker dit och säger så här: det var faktiskt Anna som var stjärnan på On the Rise, Carl var on the way down typ. Alltså du vet, det blir liksom någon slags sån konstig tävling i vem, alltså du vet, hur relationen hängde ihop så typ. Försvaret hittar bevis på att den här personen som säger sig ha hört en kvinna skrika no, 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 har haft någon slags ljudhallucinationer tidigare i sitt liv. Och därför framstår inte han då som ett toppenbra vittne längre. Nej. Och en grej som är faktiskt riktigt upprörande, tycker jag, är att hur Annas konst används mot henne i rättegången. Alltså man lyfter fram hennes arbete med blod, med, du vet, den här kroppens relation till marken eller jorden, och även hennes liksom fascination för religionen Santeria som ibland förekommer i hennes konst. Och man får det lite grann, man antyder typ att, du vet, det, hennes, liksom, det här fallet då, hennes död, var liksom nästan som något slags konstverk typ.
Men gud.
Och det är så upprörande. Alltså att liksom göra ammunition av hennes konstnärliga uttryck och ta sig den typen av friheter mot ett fall som, oavsett om hon mördades eller begick självmord eller föll, så är det liksom så här, vad fan typ. Det är av en, man har hört många upprörande saker om, som har sagts i rättegångar, inte minst i Jennifer Levins rättegång som då pågår samtidigt, men det här är också fan up there, verkligen. Det är så hemskt att hennes typ så vänner och familj, hennes mamma, hennes föräldrar ska behöva typ sitta där och lyssna på den skiten liksom.
Det är så hemskt.
Men försvarets taktik funkar och i februari 1988 så frias Carl André och kan fortsätta, alltså helt liksom, och kan fortsätta leva ett enormt framgångsrikt konstnärsliv och som sedan dess bara helt enkelt har fortsatt ta honom till världens liksom finaste rum för konst. 2016 var han till exempel en del av utställningen, en utställning på Moderna Museet här i Stockholm. Och konstvärlden bestämde sig nog för att sluta prata om att Carl André varit misstänkt och åtalad för sin delaktighet i Anna Mendietas död. Och till viss del så finns det, åtminstone fanns det de som menade att man också slutade prata om Anna Mendieta. Men det har också typ från, jag tror första gången är typ så 92 och det händer fortfarande, så är det att folk i samband med att Carl André hyllas eller typ får stora utställningar eller så, att det liksom genomförs protester. Att det finns, du vet, demonstranter som står med plakat där det står "Where is Anna Mendieta?" utanför gallerierna. Och de här, och de senaste åren har det blivit allt vanligare och fått allt större uppmärksamhet. Så feministiska konstnärer och konstnärsgrupper som har inspirerats av henne har liksom tagit stort utrymme för att typ påminna om Anna Mendieta i rum där Carl André hyllas typ. Så han fick till exempel en stor utställning på museet Dia 2015. Och du vet, en sån hel, en sån, när man går igenom en hel karriär typ. Och då var det bland annat en konstnärsgrupp som typ protesterade. Alltså de var som gråterskor typ. Alltså de gick typ in i galleriet och bara och liksom grät ljudligt typ som en protest typ. Och sen gjorde de så här siluettas liksom i typ snön utanför museet. Så att det har liksom varit, man har hittat sätt att typ använda hans uppmärksamhet för att liksom få henne, alltså att använda hans rum för att också uppmärksamma henne på ett sätt som blir typ, ja, konst i sig självt liksom. Och med MeToo-rörelsen och de diskussioner som har följt på hösten 2017 har de här protesterna bara växt, och den här diskussionen om så här, att skilja på konst, på verk och person, vilket är en självklarhet vad jag förstår i åtminstone stora delar av konstvärlden, att det är så här, nej, alltså jag kan tro att han var skyldig till det här men ändå tycker att han gör jättebra konst typ. Alltså den diskussionen har kommit upp till ytan ännu mer liksom. Men inte nog då med att folk använder Carls konst för att påminna om Anna. Hennes egen konst har också fått allt större utrymme och erkännande. 2,5 år efter hennes död så fick hon sin första egna utställning. Och nu kan man se Anna Mendieta verk på konstmuseer över hela världen. Du vet, man undervisar om henne på universitet och hon inspirerar unga, liksom andra unga konstnärer. Och vill man se Anna Mendietas konst kan man bland annat göra det på Guggenheim eller The Met i New York, men också på Tate i London eller Centre Pompidou i Paris. Hon har också faktiskt vid flertalet tillfällen ställts ut i Sverige, bland annat även hon på Moderna Museet, men senaste gången var 2017 när Bildmuseet i Umeå hade alltså en hel utställning med henne typ.
Wow.
Och det var då historien om Anna Mendieta. Och jag har då framförallt som sagt lyssnat på den här podcastserien som är jättebra och som heter Death of an Artist. Och den är typ en, hon som gör den är liksom kurator, alltså hon är curator på, eller har varit det på något museum, så att hon, och hennes grundfråga är, utöver att hon då, ingången är typ så här: kan jag tro att han kan ha begått det här och ändå uppskatta hans konst så mycket som jag har gjort genom hela mitt liv typ, och hela min karriär? Och då så här, om jag ska kunna svara på den frågan så måste jag försöka ta reda på vad det var som hände. Typ så är ingången liksom.
Ja, spännande.
Den är jättebra tycker jag. Och väldigt intressant och lyfter liksom intressanta frågor. Death of an Artist heter den. Jag har också läst Rear Window, The Mystery of the Carl André Case på The Village Voice av Jan Hoffman. Den artikeln är från 88, så den är gammal. Anna Mendietas biografi på The Heroin Collective. Jag har också läst Anna Mendieta, Death of an Artist Foretold in Blood av Sean O'Hagan för The Guardian. Och sen har jag också läst ett gäng olika wikisidor om bland annat Anna Mendieta och om Carl André. Men som sagt, alltså den här podden är väldigt liksom heltäckande och berättar bådas bakgrund och väldigt mycket om fallet och vad som hände sen typ. Så jag kan verkligen rekommendera.
Hemskt. Ja, men tack Karin.
Ännu en gång så tar jag oss till New York och gärna typ lite så kulturens New York.
Det kanske är för att det är den världen som du aspire to enter. Gud,
alltså fy fan, jag kan inte stressen. Tänka mig någonting värre än att vara typ så, du vet, minimalistisk konstscen i New York. Åh, vilken stress. Alltså, klassisk stress. Oh, jag, alltså, jag blir ju livrädd för konst i allmänhet, höll jag på att säga. Nej, men jag får ju stress och press. Alltså.
Nej.
Tack, det är bra, tack.
Ja, men tack för ett väldigt spännande fall.
Vi löser det, Martin.
Jo, men vi måste välja. Vi kan inte fixa allt på en gång.
Det är jag helt med på.
Är du?
Ja, och jag har gjort en lista med de tre viktigaste grejerna vi behöver åtgärda. Allt annat kan vänta.
Tre grejer? Okej, jag får se. Huset, bil, trädgård. Seriöst?
Förlåt, men du skulle bara se din min.
Ja, när du bestämt var du vill börja så finns lösningen på Biltema. Till rätt pris. Vi ses. Biltema.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
I Barrington utanför Chicago bodde en man vid namn Ari Squire tillsammans med sin fru Denise. Ari var byggnadsarbetare som också hade ett eget byggföretag. Och Denise var professor i något som heter Health Studies på ett college där i trakten. De två hade träffats 1990 och sen liksom gifte de sig och du vet sådär. De hade inga barn utan det var liksom de två och deras jobb typ. Och ju längre in, liksom, ju fler år de var gifta desto mer gled de isär varandra. Och jag vet inte om det här var frivillig barnlöshet eller ej. Men liksom, de var gifta och de verkar typ haft det ganska så. Inte nice ihop liksom.
Nej, och tråkigt.
Och ju längre tid som det gick och ju mer de gled ifrån varandra då, så började de också få det så här lite tufft ekonomiskt. Eller ganska så tufft ekonomiskt rent av. För Aris bolag hade en gång i tiden gått väldigt bra och hon hade tjänat väldigt mycket pengar på att så här, driva det. Men vid något tillfälle så ändrade det sig. Och jag vet inte exakt vad som var den utlösande faktorn till att det liksom började gå dåligt. Men det liksom skiftade typ. Och under tiden som det hade gått bra för bolaget och han hade tjänat mycket pengar så la han till sig med ganska mycket så här, dyra vanor. Och en sån vana var en hobby som heter Diesel Truck Pull.
Vad är det som traktorpulling?
Vilket är, enligt klipp jag sett på YouTube, att man har en sån pickup truck, typ en sån Dodge Ram som jag fantiserar om att ha, som drar typ en traktor eller någonting. Och den som drar tyngst och snabbast är den som vinner.
Men det här är väl helt enkelt traktorpulling?
Jag vet inte vad tractor pulling är.
Det låter ju som att det borde vara samma sak. Ja.
Är det någonting som ni har som är stort i Göteborg? Det verkar, eller?
Det verkar, nej, men det är jättestort i Sverige. Liksom. Men inte i Göteborg så mycket, tror jag. Men det verkar snarare som att man drar... Då är det i det här fallet så var det en pickup truck som drog en traktor, eller hur?
Ja, exakt.
I det här fallet eller en traktor som drar någon annan tung grej.
Exakt, och det här, jag tror att man kan dra vad som helst okay. med trucken, men i det klippet jag har sett så drog bilen en traktor.
Jag fattar. Man skulle kunna säga att det är en systergren till traktorpulling.
Absolut. Jag har aldrig hört talas om traktorpulling, men det låter spännande.
Du måste verkligen vara ute i verklighetens folk mer.
Ja, och först tänkte jag så här, för fan vad trist det låter. Och sen så bara tänkte jag så här, alltså gud, jag hade säkert kunnat bli så hooked av att kolla på det här på tv. Givet att jag och min syster kollade på gymnastik OS i typ 5 timmar.
Så vi kanske ska gå på traktorpulling.
Du, och vet du vad jag också skulle vilja gå på? Och det här är ju faktiskt från genuint.
Gymnastik OS.
Att jag typ skulle vilja gå på någon sån monster truck-grej.
Det kan jag berätta för dig att det har jag gjort.
Ah, okej. Okay. Såklart har jag. Skryt.
För då, såklart. Alltså ingenting har gjort mig mer kränkt än att du sa såklart du har. Japp, jag var på det. Det är en av de roligaste sakerna Marcus vet, att jag har varit på
Monster Truck. Det är underbart. Det är verkligen otippat.
Med min mamma. Jag var där med min mamma och hennes man och hans son. Och sönerna var ju små. Jag vet inte, men de var mycket mer, jag och mamma var mest, vi var i extas kan man säga. Gravedigger!
Nice. Det verkar fett ju, i alla fall. Nu tillbaka till, nu tillbaka till det här. Och det här var, det är en av hans hobbies. Och det är ju såklart då inte en gratis aktivitet, utan man behöver ju ha liksom en sån fet pickup, och kanske räcker det liksom inte att ha en. Och du vet, det känns som att, så här, att en sån aktivitet är sånt som bygger ett riktigt ha-begär efter en bättre och starkare bil.
Ja.
Det är min egna tolkning. Och jag vet inte hur många bilar han hade, men han bestämde sig liksom vid något tillfälle att så här bygga ett skitstort garage hemma, där han liksom kunde pyssla med sin bil eller sina bilar. Och den 23 februari 2008, vilket är idag på dagen när vi släpper, om man inte lyssnar i Podplay-appen, för då är det en dag efter, för 14 år sedan, kom ett samtal till polisen där i Barrington, eller där omkring. Personen som ringde in var Denise, alltså Aris fru, och hon meddelade att hon var hemma i huset och att deras garage brann kraftigt. Brandkåren ryckte såklart ut för att släcka elden, och du vet, det var verkligen så här, det var övertänt, det var hur mycket eld som helst liksom. Och när elden väl var släckt och räddningspersonalen gick in i garaget, så upptäckte de att en person hade varit inne i garaget och brunnit inne. Under en av Aris då, eller den enda han hade, som sagt, jag vet fortfarande inte hur många bilar han hade, jättestora trucks, så hittade räddningspersonalen en manskropp som liksom var klämd under bilen och sen helt brännskadad liksom. Och man kan liksom inte se vem det är på grund av att kroppen då är så brännskadad, men så som det såg ut när räddningspersonalen kom dit, så liksom utgick man från då att domkraften, vet, som lyfter bilen, som man kan meka under den, hade liksom rasat och klämt fast den här personen.
Sen har det börjat brinna.
Och sen har det då börjat brinna. Och den här liksom klämskadan har dödat personen. Och sen har det då det tragiska hänt efter att det börjat brinna. Och det verkar ha varit någon slags så här bensin- eller dieselläcka som har antänts med hjälp av typ en lampa av något slag. Och jag vet inte om man typ tänker att det har triggats av, du vet, att det blev någon så här fall där. Eller vet. Så jag vet inte exakt hur man tolkar liksom olyckan, men det har i alla fall börjat brinna väldigt mycket. Och givet att det då var i Aris garage, och givet det faktum att han typ alltid var där inne och pysslade med bilen eller bilarna, så utgick man från att det var Ari såklart. Han hade även på sig de kläderna som Ari, eller kroppen då, var liksom de kläder som Ari hade haft på sig den dagen. Och han hade typ hans lägg eller något annat så identifikationskort på sig. Men det räcker ju såklart inte, utan polisen vill ju ändå ha liksom mer för att verkligen bekräfta att det var Ari såklart. Och givet att det då var, kroppen var så brännskadad, så kunde de inte lyfta fingeravtryck från kroppen. Och av någon anledning, och jag vet inte riktigt om det här stämmer, men de har problem med att få liksom tillräckliga DNA-prover. Och jag vet inte om det är för att de inte har någonting från Ari att matcha mot, för att jag menar kroppen... har de ju där liksom.
Mm.
Men de kan i alla fall liksom inte bara testa kroppens DNA mot Aris DNA av någon anledning. Men tänderna är fortfarande ett sådant skick att de kan användas för att identifiera kroppen. Där stöter de bara på ett litet problem. Och det är det faktum då att Ari inte varit hos tandläkaren på mer än ett decennium.
Men vad fan?
Och när de väl lokaliserar tandläkaren, så har hen liksom inga röntgenbilder. Men tandläkaren kan berätta typ att så här, jag minns att vi gjorde den här typen av lagning som är liksom, den är annorlunda. Eller du vet, den är en sån grej som kan särskilja honom. Den skulle ni kunna använda för att identifiera kroppen. Så då gör de det såklart. Och kroppen som hittats i garaget har inte en sån här lagning.
Okej.
Okay. Så då börjar polisen tänka. Det är kanske alltså inte Ari som är i garaget. Och det är ju liksom skitskumt då, såklart. Och jag har lyssnat på en podd som är Forensic Files podd. Och i den så berättar de att en av utredarna tittade på ett avsnitt av Forensic Files. Och den personen, och det fick den här utredaren då att liksom pursua ett spår som jag ska berätta om nu.
Okej.
För samma dag som personen som senare hittades död då i Aris garage hittades, alltså den 23 februari 2008, så sa en kille vid namn Justin Newman hej då till sin mamma som han bodde hemma hos.
Ja.
Justin var 20 år gammal och jobbade på Home Depot. Och en av deras stamkunder hade en dag frågat Justin om han var intresserad av att tjäna lite extra pengar genom att jobba hos honom. Han skulle få $15 i timmen, vilket var liksom en ganska bra inkomst. Och Justin tackade liksom självklart ja. För $15 var liksom verkligen mer än vad han tjänade på Home Depot. Så det var liksom toppen erbjudande. Så att han är liksom, tycker det är toppen, det här extra jobbet. Mm. Och den 23 februari då, den dagen som han åkte iväg, passerar. Och när Justin då inte kommer för att hämta sin mamma på jobbet med bilen som han brukade göra varje dag, så tyckte hon att det var märkligt.
Ja.
Han var liksom alltid väldigt noggrann med att höra av sig. Men här kom det liksom inte ett pip. Förrän dagen efter, den 24 februari, för då fick hon ett sms, vilket hon i sig reagerar på, för han är, till skillnad från dig och mig, inte en smsare, utan han är en telefonpratare. Mm. Han ringde liksom alltid. Och det som får henne att liksom studsa till ännu mer är själva innehållet i smset som kommer från Justins telefon. För i smset så berättar han att han kommer vara borta i 1 till 2 veckor och jobba med sin nya arbetsgivare i Missouri.
Okej.
Okay. Så hon är bara så här, du vet, alla hennes varningsflaggor går av typ. Så hon anmäler Justin som saknad person, försvunnen liksom. När hon polisanmäler honom som saknad, så undrar polisen om Justin berättade för henne vad stamkunden på Home Depot som erbjudit honom jobb hette. Och visst hade han det, sa hon. Och det var en man vid namn Ari Squire. Så polisen blir, mitt favorituttryck, ding, ding, ding. Här har vi något. Och Så tänker jag att jag hade varit med mig själv.
Ding, ding, ding.
Och genom då, och det är det här som får mig som tycker det är så konstigt då, att de inte har DNA från början. För att jag läste att genom då Justin Newmans DNA, alltså de får tag i något DNA-sample från Justin, så matchar de kroppen som hittades i Aris garage som Justin Newman. Och det är så jäkla hemskt. Så Ari är inte död då. Och det som den här utredaren hade sett i ett avsnitt av Forensic Files var ett avsnitt där en person iscensatte sin egen död genom att mörda en annan person för att få tag i sin livförsäkring.
De var inte nöjda med den detaljen på Forensic Files.
Nej, alltså det måste ha varit en sån jävla guldgrej. Så som sagt, paret Squire hade ju, som jag nämnde inledningsvis, mycket problem med sin ekonomi. Han har tidigare åkt fast för typ så här olika medical frauds som är lite så här mindre skalor. Så han har liksom också en historia av att liksom lura till sig pengar. Det som framkommer är då att Ari har en fet livförsäkring på sig själv Skulle han dö så skulle 5 plus 1 miljon dollar betalas ut till Denise.
Åh, jävlar!
Alltså sjukt mycket pengar. Så polisens teori är då att han tillsammans med sin fru, som han liksom ju inte är kär i, eller liksom, jag vet inte, det kanske, som han, ju han har det knackigt med, de har ändå tillsammans bestämt sig då, är polisens teori, att de ska få det att se ut som att Ari har dött, sen ska han försvinna, försäkringen betalas ut till Denise och sen ska de då splitta på pengar.
Ja, för de vill ju ändå inte leva tillsammans, så de behöver ju inte typ förhålla sig till den grejen att de är så här och sen möts vi upp i bla bla bla.
Nej, exakt. Polisen tycker liksom att hon beter sig jättemärkligt efter att han har dött också. Du vet, hon försöker begära ut hans kropp för att hon vill att den ska kremeras och begravas typ direkt efter att det har hänt. Och hon vill också att, så här, att de ska hoppa över hela obduktionsdelen. Alltså du vet, hon är bara så här, ge mig bara kroppen typ, så hanterar jag det här själv. Det var en tragisk olycka typ, låt mig vara och sörja i fred typ. Hon hävdar ju liksom såklart att det här, polisens teori att de har gjort det här är helt befängd, men det som gör det hela ännu mer suspekt är att det kommer så här olika mejl till Denise från Aris mejladress efter att han har dött.
Nej, men.
Och i dem så står det typ så här, var hon kan hitta hans testamente. Du vet, det står massa såna här saker som bara är så här, det här är liksom helt sjukt att ni ens försöker er på att ljuga om det här. Och varför han mejlar henne från sin mejladress fattar man ju inte bara.
Nej. Nej, också typ så här, den typen av tekniska saker kanske man borde ha klarat av innan man satte den här vidriga planen i verket typ.
Ja, absolut. Och jag vet inte, men 2008 var kanske inte gemene man så tekniskt kunnig.
Nej, det är verkligen alltså, sant.
För alltså, jag tänker typ så här, vi tog studenten 2007.
Yep.
Det var ju knappt att man hade ju liksom inte en egen bärbar dator då som ungdom.
Nej, som ungdom.
3 år tidigare när jag gick i nian, då tog man ju datakörkort. Alltså jag menar så här, det var ju, alltså det känns så nyss. Men jag tänker att man kanske typ inte fattade att polisen kunde se så.
Nej. Nej, exakt, verkligen. Jag håller med dig.
Men det är ju skitskumt såklart. Och liksom, polisen är ju helt övertygad om att hon har varit med på det här, såklart. Men hon är bara så här, jag förstår inte vad ni pratar om. Typ, låt mig sörja det här i fred. Det som också är väldigt intressant är att innan Ari har frågat Justin om han vill ha det här extra jobbet, så har han också varit på en av Justins kollegor som heter Sandy. Sandy och Ari är helt sjukt lika varandra. De är typ precis jämnåriga. De har samma kroppsbyggnad, de har samma så här hårfärg. Du vet, de ser precis likadana ut. Precis innan Ari då liksom har iscensatt den här olyckan, så har han också börjat odla skägg, precis som Sandy har. Han har då approachat Sandy på Home Depot också och frågat om han skulle vara intresserad av att jobba extra för honom. Sandy typ tycker att det är lite så skumt, för att i jobbansökningen så tvingas han fylla i typ så här, om man har några tatueringar, om man har några piercings, om man har typ någonting som så här gör att han liksom sticker ut typ fysiskt. Men givet att han skulle få så bra betalt, han skulle få typ så här, alltså jättemycket pengar för att göra typ ett ganska enkelt jobb, så är det typ att han bara, men det är väl klart att jag gör det, jag är väl inte dum typ så. När den här dagen kommer då, som Sandy ska jobba inom såna här jättestora quotes för Ari, så blir ett av Sandys barn sjukt. Så han får alltså ringa och säga att han måste vabba till Ari. Han kan alltså inte komma för att utföra det här jobbet som de har kommit överens om. Och då tar då Ari kontakt istället med Justin, som är liksom hälften så gammal som honom. De är typ lika långa och typ lite lika kroppsbyggnad, men i övrigt är helt olika liksom. Så himla hemskt.
Ja, fruktansvärt.
Ja, det är så vidrigt. Men så polisen är typ så här, vi måste ju hitta Ari liksom. Denise ger oss ingenting. Vi måste försöka liksom, vad har vi att gå på? De bestämmer sig så här, vi måste försöka hitta Justins bil. För att den är liksom inte i huset hemma hos The Squires. Så att de tänker att han antagligen tagit Justins bil efter att han mördat honom. Och sen flytt i väntan då på att livförsäkringen ska utbetalas. Och sen tänker de att när Ari då hade smsat Justins mamma från Justins telefon. Och sagt att han skulle vara borta. Så hade han ju sagt att han skulle vara i Missouri. Så då är polisen så här, men det här är det närmsta ett lead vi kan komma. Så de liksom börjar eftersöka Justins bil runt om i Missouri. Och en dryg vecka efter att Justin hittats mördad så hittar de också Justins bil på en parkering till ett motell i Eureka i Missouri. Så polisen kommer såklart dit och frågar om en viss Ari Squire bor på motellet. Och efter lite fram och tillbaka med den personen som jobbar i receptionen så kommer de fram till att det är ett rum som är bokat och betalt i Justins, Justins namn och betalt med hans kreditkort. Men när polisen visar upp en bild på Ari så bekräftar personalen att det är mannen som bor i rummet. Och polisen gör sig redo då för att gå in och gripa honom och de tar sig in i rummet. Men när de väl kommer in så har Ari, som förstått att han blivit påkommen, redan tagit sitt liv. Och det sker liksom precis typ i samband med att polisen kommer dit. Denise har aldrig blivit åtalad eller dömd för något som är kopplat till Justin eller då Aris dödsfall eller liksom hennes involvering i det här tilltänkta försäkringsbedrägeriet eller mordet, som är ju liksom såklart ännu större grej. Däremot så stämde Justins mamma och bror henne för Justins död eller för sån wrongful death.
Just det.
Och de tilldelades 6 miljoner dollar efter det här, vilket är då samma summa som
försäkringen
skulle varit. Och det är ju såklart en föga tröst när man förlorat sin son eller bror. Men ändå så fick de typ rätt i det. Denise fick aldrig tillgång till Aris livförsäkring och hon lever liksom något liv som man inte har så bra koll på fortfarande i Chicagos närområde. Det är så jävla hemskt.
Vilka jävla verkligen idioter.
Ja, det är så jäkla hemskt.
Alltså, fan.
Nej, det är så jävla sorgligt. Och du vet att nej men han är liksom 20 år och blir liksom är typ glad för att tjäna extra pengar.
Så och, kommer det några som bara, vi skulle vilja ha 6 miljoner dollar och vi tänker offra dig för det.
Ja, det är så jävla vidrigt. Så sjukt cyniskt, cynisk syn på människor. Nej men det är bara så sorgligt. Så det var mordet av Justin Newman.
Tack.
Jag har lyssnat på ett avsnitt som heter The Lying Game av podden Our True Crime Podcast. Jag har hört ett avsnitt av Forensic Files där avsnittet heter A Squire's Riches. Svårt att säga. Jag läste en artikel på NBC Chicago som heter We Look Identical Almost, som är skriven av redaktionen där. Jag läste Dangerous Game of the Murder of Justin Newman av Dina Glaub på Midwest Crime Files, ett inlägg på Forensic Files Now som heter Ari Squire Insurance Fraud Fiasco, och sen har jag läst Police Man Faked Own Death Then Committed Suicide på ABC7 Eyewitness.
Herregud.
Så hemskt ju.
Ännu en svinsorglig vecka.
Jag vet.
Det är vad det är.
Det är vad det är verkligen. Det är fruktansvärt. Mm. Men tack för att ni är med oss.
Tack för att ni är med oss. Och vi hörs nästa vecka igen.
Det gör vi. Ha det så bra.
Hej då.
Hej då.
Podplay.
Letar du cyklar och cykeltillbehör till bra priser? Då är du verkligen inte ute och cyklar om du letar hos oss. Hos Bil-